mondo sarebbe se al posto del calcio l'argomento principale fosse l'arte? Sarebbe il Rinascimento. Vilken värld hade vi haft om det största diskussionsämnet inte var fotboll utan konsten? Vi hade haft renässansen. Så där skriver den italienska konstkritiken Carlo Vanoni i en bok som kom ut i dagen här som heter A piedi nudi nell'arte, barfota i konsten. Och det där är ju en gammal jäkla tanke men väldigt, väldigt fint formulerad. Det här med att den ursinniga kraften som vi ägnar åt fotbollen eller som finns i fotbollen. Vad skulle man kunna använda den till och vad använder man den till? Jag heter Simon Bank. Det här är en podcast som heter Football Radical och jag vänder mig till dig, Johanna Frändén, och frågar om det som vi upplever här och nu, är det i så fall då en renässanstid för fotbollen, om man vänder på det? Skapas det konst här och nu som vi kommer att snacka om 600 år? Varsågod!
Ja. Ja, tack för den mackan. Mm. Nej, det tror jag faktiskt är ytterst tveksamt. Jag tror inte vi kommer jobba med så långa tidsspann i framtiden. Känns ju väldigt tveksamt om det finns en civilisation i den klassiska meningen om 600 år också. Men om det gör det, vad skulle de kunna med? Det är inte så att VM-finalen 2014 på Maracanã kommer finnas kvar i, så att säga, det kollektiva medvetandet. Det har jag lite svårt att tro i alla fall.
Du lät lite sådär väderpessimistisk nu, att vi ska alla dö ändå, så att det spelar liksom ingen roll.
Nej, men alltså, det är väl mer att i så fall får ju någon verkligen ta på sig ansvaret att begrava, men låsa in för framtida generationer då de största, de vackraste målen och de största matcherna och göra lite sån framtidssamling.
Just det,
typ man den här fröbanken på Svalbard. Då får man göra en sån då. Ja. Låsa in bredvid kanske alla de här olika grödorna, så får man låsa in, jag vet inte vad, 13 vackra framspelningar av Andrés Iniesta och ja, kanske Maradonas gudshandmål och några sådana då.
Och kanske ett par lyckade misslyckanden också. Vi kan väl prata mer om, kanske återkommer i avsnittet till saker som borde kapslas in, som inte bara är framgångsberättelser, jag vet inte. Jag tänkte att det, när man pratar om renässansen så det finns en liten berättelse som, jag har ingen aning om det är sant, det där är ju problemet med litteraturen, men Sara Stridsberg har skrivit om just Michelangelo när han han målar Sixtinska kapellet och blir färdig med en av änglarna där. Och så vänder han sig mot sin målning och med lätt besvikelse i rösten så säger han, eller frågar, men varför lever du inte? Man kan hårdrelatera till det där, just det där man gör allting rätt och sen så blir det ändå en besvikelse någonstans.
Usch ja. Micke, som ändå fick väldigt mycket annat till att leva vidare, får man säga.
Ja, man får igenom det.
levande eller ej.
Ja. Turtles och allt det där som han, som han gjorde.
Till exempel. Precis, det var ju faktiskt i alla fall min generations första möte med renässansmålarna. Det kan man inte säga något annat än.
Nej, det får man ge dem. Mm. Och du lever ju, och det är oändligt tacksam över, men hur lever du? Var hänt sen vi snackade senast?
Ja, vad har hänt sen sist? Jag har tillbringat helgen i Tyskland med vänner. Missat ganska mycket fotboll därav. Mm. Jag har ju väldigt mycket kompisar som är så brutalt ointresserade, vilket gör att man går runt i så här Hamburg och bara, och titta den reklamtavlan, det där är Marco Reus. Jag skulle gärna vilja prata om det, men så går inte det riktigt. Men nej, så jag har väl varit bortkopplad mer än någonting annat. Jag kom hem och fick mig lite söndagsfotboll, men inte så mycket mer än så. Det känns som att du har gjort en jävla massa sen vi hördes sist. Kan vi inte börja där istället då?
Ja, jag har ju det. Jag har varit på någon sorts kombinerad begravning och förlossningssituation i norra London nu i veckan. Jag var på invigningen av Tottenhams nya arena. Vi vet inte riktigt vad den heter eller vad den kommer att heta än. Den heter Tottenham Hotspur Stadium i väntan på annat. Och skrev då på det där sättet som jag är egentligen inte så förtjust att skriva om, alltså, att man tar på sig supporterhatten och skriver. Jag har ju varit väldigt öppen med mitt supporterskap till just Tottenham och har varit det för att jag inte har skrivit så mycket om engelsk fotboll, så att det, jag har inte upplevt att det har stört sådär.
Just det. Nu, det är lite jag som, ja. Som jag och Leksands IF i hockey. väldigt sällan jag känner att här blir det problematiskt.
Ja, faktiskt. Vi som aldrig sa Mora och så vidare. Men det är intressant, jag skrev en text om det där som väl, ja, landar i det som vi alltid landar i, att med förfraktningen av den moderna fotbollen och ja, hur den är ultrakapitalistisk och att man på något sätt inte får ta det onda med det goda utan att man är tvingad att göra det. Men om jag hade liksom haft 5000 tecken till på mig i den här texten så hade jag skrivit om den väldigt tydliga parallellen som finns mellan hur vi ser på fotboll och pratar om fotboll idag och hur vi kanske pratar om politik också. För alltså när vi snackar om den här nya arenan då, Tottenhams nya arena, som lika gärna kunnat vara Arsenals eller Juventus eller Bayern München eller vad man nu vill, eller för all del AIKs eller Malmö FFs, så man landar ju väldigt mycket i, när man pratar om det, om detaljerna liksom, att man pratar om kulturen och nostalgin, man pratar om små bidebatter, liksom hur känns det, hur är akustiken, hur lyckas man ta med sig saker från den gamla arenan. Vi snackar om, i Tottenhams fall, om The Cheese Room på nya arenan, ostrummet som de hade projekterat för att de skulle bygga en speciell liten VIP-restaurang där man bara serverade ost.
Nej, vad oväntat. På riktigt.
Oerhört, ja, det fanns med från start. Föll tydligen på att man kunde inte garantera. Alltså om man tog in för mycket människor så var det något fel med fuktinställningen. Och så skulle osten bli för dålig och sådär.
Jag undrar mest av allt, nu får jag bara skjuta in en fråga här. Finns det något sånt här... Grönt hållbart självgenererande batteri som du har berättat om på andra London-arenor? Hittar du något sånt? Har de tagit några hållbarhetshänsyn, The Spurs?
Alltså jag utgår från att det finns någon slags kärnreaktor begraven i närheten. Det är min bestämda tro. Jag tror inte att Greta Thunberg...
Det är det nya grönt. Som,
jag har förstått att det är det. Men i alla fall så att man pratar om alla de där små sakerna istället för att prata så mycket om det stora systemet. I politiken så hamnar det också i kulturdiskussioner och identitetspolitik och för all del invandring eller vad det nu kan vara. Och väldigt lite om det stora drivande ångloket i hela systemet som generellt får alla de här bieffekterna, det vill säga då i, den ekonomiska diskussionen eller fördelningspolitiken eller sådär. Så att visionen, den maximala visionen man har när man bygger en ny arena då, ur någon form av supporter, alltså folkligt supportperspektiv, är att vi ska ha en ståplatsläktare och vi ska ha acceptabla biljettpriser. Det är alltså inte att man, vi ska ha en demokratisk fotbollsklubb eller vi ska försöka spegla en annan sorts samhälle eller vad i någon bemärkelse fördelningsekonomiska eller politiska och så. Och det är lite sorgligt. Det är som att man tar det stora systemet är vad det är oföränderligt och givet och av Gud eller Milton Friedman givet. Så det snackar vi inte ens om.
Ja, just det.
Lite sorgligt. Det hade varit 5000.
Hur hade det ens gått att göra? Jag har ju varit i Hamburg i helgen och såg St. Paulis stadion på lite avstånd. Och funtat lite på det där. För ibland befinner man sig ju i städer som med en typ av städer som inte finns i Sverige, där det liksom känns, det finns någonting väldigt organiskt, skitigt, extremt etniskt blandat utan att vara liksom uttänkt eller utan att vara så hipsterhärligt, utan du vet, för att så blir städer i vissa länder där olika kulturer liksom krockar med varandra. Då menar jag inte bara kulturer som är olika länder, men du vet, att det liksom det växer av sig själv och sen på sikt så gentrifieras det och alla hipsters börjar hålla på St. Pauli och det blir liksom helt plötsligt så stiger biljettpriserna och så gör kanske originalsupportrarna revolt och så tar man ett steg tillbaks. Men Det är intressant det där, och just när man bygger nya arenor, för att det går ju inte att inbilla mig. Eller så är jag också alldeles fast i det här sättet att tänka, men det går inte att bygga en charmig, besjälad fotbollsarena. Hur gör man ens det liksom?
Nej, och det är ju intressant, för att då erkänner man också att det står i total, det finns ett motsatsförhållande mellan det vi kan kalla framgång, lite slarvigt då, alltså framgångsfaktorer i den fotbollen vi ser idag. Det finns ju underförstått i det, implicit i framgången finns ju också att du gör dig av med just de här sakerna som du pratar om.
Mm.
Och då funderar man ju, alltså det man borde fundera över är ju just framgångsdefinitionen då. Vad är egentligen framgång i fotboll?
Mm.
Och den debatten har ju haft liksom med vår svenska fotboll, för att ja, alla är överens om att, eller jag är i alla fall överens om att vi skulle kunna nå större framgångar med ett annat system. Liksom.
Mm.
Men att det kanske inte är liktydigt med någon form av mer filosofisk framgång, alltså med en fotboll som betyder någonting eller som är demokratisk eller samhällsnyttig, samhällstillvänd och så.
Jag tycker nästan att problemet är faktiskt redan när man tvingas börja tänka på sånt. Nu har vi en pengapåse och nu ska vi bygga en arena, och så blir den svindyr som den som Tottenham har byggt. Så att de vet liksom att de måste betala tillbaks prompt, och det finns ingen tid att liksom lägga några år på att inte spela Champions League och låta något annat växa fram, utan man sätter sig i skuld egentligen på en gång, och det är bara snabba resultat som räknas. Men redan när man har börjat tänka på, hade det gått att göra det på något annat sätt, så är man ju lite på fel sida av historien, nästan.
Ja.
För att det finns inte en... De arenorna som vi tycker är kanske charmiga eller legendariska eller nästan mytiska är ju det för att ingen tänkte när de byggde dem, nu ska vi göra en besjälad, mytisk, genom legendarisk arena som folk kommer prata om i hela Europa eller i hela världen, utan det är något organiskt som måste ske. Och det är väl också därför många, eller alla nya arenor, man kan ofta, jag menar, man vet inte hur många jag har varit på, jag minns när Espanyol invigde sin i utkanten av Barcelona, ja, vi har alla de här, alla alliansarenorna runt om i Europa. Kanske ännu mer,
inte alliansen arenor bara för att flika in det.
Nej, exakt. Alliansen finns ju inte längre, men arenorna står kvar. Nej, men kanske allra mest Atletico Madrids nya arena, som ju är genuint härlig, men den är ju det bara för att det finns en publik som har någonstans ganska snabbt accepterat sakernas tillstånd, tagit över den och sprider fortfarande samma typ av känsla. Mm. Men det hindrar ju inte att det var härligare att sitta på Vicente Calderon, där liksom en läktare går rakt upp över en motorväg och så är det ett stort hål däremellan och så luktar det liksom marijuana överallt och man kan bara köpa korv som är kanske innehåller 30% kött i de här kioskerna, och resten vet man inte vad det är. Alltså allt det här, det går inte, någonstans känner jag, det går inte att återskapa det när man bygger nytt, och då kanske det är lika bra att satsa på det helt andra då, försöka göra något lite mer futuristiskt, eller göra det, förstår du, nytt.
Ja, absolut.
Nytt och bra hellre än att försöka vara nostalgisk. För det,
nytt och dåligt. Ja,
ja, lite så. Alltså, betong är betong på något sätt, och det tar ändå sin tid att växa in i en arena, både för lag och för supporter skulle jag vilja säga.
Ja, och det är väl, alltså, om man ska göra den snälla tolkningen, så finns ju de här gamla arenorna, alltså ett Camp Nou eller vad du vill, så var ju den grundläggande tanken när man byggde det där var ju att det ska vara ett ställe där människor, alla som vill se Barcelona spela fotboll, ska kunna göra det.
Mm.
Alltså bygger det stort. Och lite så är det fortfarande. Den grundtanken finns ju fortfarande kvar, även om det är utifrån andra incitament idag. Att ja, Tottenham behöver en större arena för att det är så många som vill se laget spela, så då måste de kunna få plats. Det är ju i grunden demokratiskt. Sen så är det ju demokratiskt utifrån andra incitament och andra principer. Det vill säga att så många som möjligt ska kunna se det för att vi ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.
Just det.
Och sen då mina fotbollsmatcher.
Och de här hutlösa priserna för ja, både de dyraste biljetterna och säsongsbiljetterna då vi, menar, det är ju en lite mer klassisk tradig debatt, men den lurar ju där någonstans ändå hela tiden.
Verkligen. Jag såg ju också en annan publikmatch och historisk match, Sverige mot ditt Tyskland då i på Friends.
Ja, absolut. Jag har inga invändningar faktiskt mot den beskrivningen.
Gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde, sind ni allein. Vem sjöng så, vet du det?
Nej, men det var väl hon, luftballongerna kanske.
Nena, jag tror att Nena spelas på Minnen Torture på St. Paulis arena.
Ja.
Tror jag. Nej, men bra nära. Franz Beckenbauer faktiskt hade en hit med den.
Ja, ja.
Tysklandsetta tror jag. Det var ju också en sjuhelsikesmatch på alla andra sätt. Det var faktiskt så att man blev lite blöt i ögonen där. Mm. Framförallt då före matchen under manifestationen.
Mm.
Jättefint. Jag vet inte hur stor matchen var i Hamburg. Kanske lite mindre antar jag.
Ja, den var väl... Jag tror att den redan var spelad när jag kom dit faktiskt. Men jag vill bara ändå fråga då, eftersom vi ändå är inne på supporterperspektivet. För det här tycker jag är intressant. När man går på de nya arenorna och ska erövra dem någonstans. Så då kommer ju väldigt mycket de här frågorna. Så här, vad är fotboll? Vad är min klubb? Vad finns det kvar av det jag började älska när jag var 5 eller 10 eller 15? Eller hur gammal man nu var när man blev supporter. Hur mycket existentiell ångest fick du av att befinna dig på en ny Tottenham-arena? Hur mycket kände du att identiteten fanns kvar?
Nej, men det var väldigt jobbigt. Alltså det jobbigaste och finaste var... Alltså det finns ju Tottenham speciellt i det att vägen till arenan går ju då genom den här High Road i norra London som är evighetslång. Alltså det är ungefär mellan 20-30 minuter beroende på fysisk stamina. En promenad från tunnelbanestationen Seven Sisters och bort till det som förut var White Hart Lane. Nya arena ligger på precis samma ställe då. Eller ja, men en glidning på 100 meter eller 50 meter eller vad kan man ha. Och den promenaden var katarsisk i det att den var precis som den alltid var då, genom ett otroligt nedgången del av London med stor fattigdom, utslagning, hela världen ryms liksom. Det är kanske, man stöter nog på butiker med 50, 60, 70 olika nationaliteter liksom. Det är bulgarisk restaurang vägg i vägg med någon pakistansk kemtvätt och sådär. Så den var ju sig lik, den var ju precis likadan. Men sen när man väl kommer fram till änden där White Hart Lane ska stå som någon slags betongfyrkant, så finns ju inte White Hart Lane, utan då finns istället då ett rymdskepp som har landat, som jag skrev. Och det kändes ju oerhört, oerhört konstigt, som en oerhört stor förlust. Sen när man väl kommer in, så då kliver man ju också in både bildligt och bokstavligt i en ny värld då, och i en ny tid, och konstaterar att i sin roll som en modern arena så är den alldeles, alldeles fantastisk. Och då har man väl skrivit under på den premissen, så var det jättehärligt, och då var det inga identitetsproblem kvar längre.
Just det. Nej, men det är väl mycket det handlar om. Man får skriva under på det. Alltså man får bestämma sig också för att nostalgi är inte alltid av godo i fotbollen. Och det finns ofta en poäng med att alltså när man bygger en ny arena så dessutom är det nya grupper som kan ta sig dit. Om vi glömmer liksom den ekonomiska frågan för en stund, så är de kanske handikappanpassade då, eller anpassade efter funktionsnedsättningar, och man ska kunna komma dit i rullstol och allt det här. Det är mycket, men det kanske oftast finns lite mer familjeanpassning också, om man nu tycker att det känns okej på fotboll. Det är inte så, alltså någonstans så är det faktiskt så att många av de här, jag minns när VM spelades i Brasilien, och året innan så var jag där med SVT och gjorde Confederations Cup, och så skulle man till Maracana som ju i princip inte fanns längre, men det var ju väldigt många som hade en idé liksom om Maracana och få liksom sätta foten på den här arenan, och man blir ju lite besviken, eller det är ju, du känner ju att det här är någonting annat, och alla de här historierna om hur man som jag hade fått höra då från en bekant som hade varit där, att man liksom står på något derby med på här toaletten med liksom, får hoppa mellan urinpölarna och man kan inte ens gå in där om man har flip-flop på sig, vilket väldigt många har, för att det är så otroligt liksom dåliga utrymmen, eller vad ska man säga, det är, men de är helt enkelt för dåligt byggda för att kunna husera 60 000 eller 80 000 fulla män som kissar överallt. Någonstans så bygger man ju bort den här ganska så aggressiva testosteronmaskuliniteten i de nya arenorna, och det finns ju en poäng i det också.
Ja, gud ja. Och där, alltså återigen, där har du också en sån alltså koppling till en bredare politisk diskussion, att det, ja, det kanske också är en maskulinitet som är hotad där också. Och nostalgin i sig är ju, den är, för att citera dig, den är värd att pissa på i ganska stor omfattning. Mm. För att den är inte värd, man måste ju så också ställa följdfrågan, vad är man nostalgisk efter? Vad är det man fantiserar sig och drömmer sig tillbaka till? Mm. Om man kopplar det till en svensk politisk debatt så, ja, och om man landar i, det fanns en sån här helt fantastisk reklamkampanj i Stockholms tunnelbana för, jag vet inte, 15 år sedan kanske. Där Ålands, jag vet inte, turistbyrå eller vad det nu kan heta, kampanjade för att folk skulle åka till Åland med argumentet Åland som somrarna var förr.
Mm.
Och det var bildsatt med någon sorts, förlåt några ålänningar, men någon sorts pseudo-nazistiska bilder av Astrid Lindgren, barn, lintottar på sommarängar. Som landade ganska illa i samtiden kan man tycka, för att det var...
Det var som att Mattias Karlsson hade varit copy till den där antagligen.
Det var exakt så det var.
Mm. Det är kanske det han ska ägna sig åt nu på det nya jobbet.
Det kan lätt vara det.
Mm.
Och jag vet inte, asterisk, min tolkning då, såklart. Mm. Det var nog inte så man hade tänkt. Men om man istället är nostalgisk efter en tid som var, jag vet inte, mer... jämställd eller demokratisk eller ja, välfärdssamhälle eller vad man nu vill, så fine då. Och på samma sätt inom fotbollen, om man är nostalgisk efter en tid när den här fulla pissande mansarmén ägde läktarna och, ja, och vad det nu kan vara, så är det kanske ingen nostalgi att sträva efter. Om man är nostalgisk efter en tid när fotbollen var någonstans till för alla och mycket närmare och lite mindre och hanterbar, så skriver jag under på nostalgin i så fall.
Ja, men alltså jag tycker att det är helt okej att vara nostalgisk. Jag tycker det är ett väldigt mänskligt drag och fotbollen behöver lite nostalgi, men man ska ha klart för sig vad det är man saknar och vilka som i alla fall inte saknar den tiden. Och det här är också en evig debatt, varför det är så tråkig inramning på Camp Nou till exempel eller, och så vidare.
Mm.
Ja, det är ju för att Det har varit en familjearena i alla år och det finns inget ahistoriskt med det, snarare tvärtom. Det är liksom samma tanter som nu är 80 år och går på familjebiljetten där, var där när de var 25 och de har alltid varit välkomna. Mm. Och det gör att det inte är en galen liksom skrik- och kissfest. Men det finns ett annat skäl till att FC Barcelona har en sån unik ställning i sin stad och i sin region, och det är en av anledningarna.
Exakt så. Ack och ändå, varför är den goda dum? Varför är den kloka ond? Varför är allt en trasa?
Mm. Gud, vilken präktig inledning på den här.
Låt oss råda bot och bättre.
Ja, kan du krydda till lite grann?
Jag vet inte.
Slagsmålsklubbens första regel är att man inte snackar om slagsmålsklubben.
Har det inte något kul eller? Varit roligast sen senast?
Nej, men du får väl berätta lite om Sverige-Tyskland också då, när du ändå är. Det har ju bara hänt saker i ditt liv, fotbollsrelaterat i alla fall. Så att jag låter dig hålla den här podden, så kommer jag med lite så här sura instick om att du har fel. Ska vi säga så?
Ja, det är en bra rollfördelning. Jag skriver under på den. Jag pratar och du...
Du var lite blöt i ögonen, sa du. Och då vill jag genast säga att så kände nog väldigt många, och jag betraktade på lite håll och tänkte, åh, nu skrivs historia. Sen blev jag lite sur över de 7000 människor som hade biljett och bara sket igår på den här matchen.
Mm.
Vad är det för jävla stolpskott, om ni ursäktar uttrycket? Varför ska vi hålla på och vara så himla tacksam över att folk släpar sig iväg på en match där ändå en av fem, eller vad det kan vara, inte går dit trots att man har en biljett?
Nej, och det fanns ju någonting så här halvt bakåtsträvande. Jag var lite också en begynnande allergi mot just den här tacksamhetskulten. Så att det var ju någonstans lika mycket manifestation som det var match och så. Men jag tänkte lite att ja, men det är ju här vi är nu. Vi är framme vid det här. Det är liksom inget... Det är klart att det är ett stort steg, men det är där som damernas fotboll befinner sig nu. Att man kan fylla arenor. Punkt slut.
Mm.
Och varför skulle man inte kunna göra det? Det man gjorde, tyckte jag, att man hanterade det där väldigt snyggt och bra någonstans, att det var inte, alltså det här, det som hände före matchen är att då de här förebilderna som landslagsspelarna lyft fram då, kvinnliga förebilder, kommer in då en stor grupp, jag vet inte, ett dussin eller så, kommer in före matchen och finns med under nationalsången, håller upp flaggorna och sådär. Tove Styrke, Linnea Claesson, Renata Slumska, och Happy Lovesan heter hon efter tiden, Tina Nordlund, vet nog fler vem det är, Victoria Svensson, Lotta Schelin, och så vidare. Och det, man gjorde liksom ingen jättestor sak av det, de bara fanns där, för att se på ett ögonblick då när 25 000 människor faktiskt fyllde nationalarenan för att se på när landslaget spelade fotboll. Och så var det inte mer med det, och det tyckte jag var, det var jäkligt snyggt, det var snyggt hanterat.
Helt riktigt. Nej, jag störde mig också lite grann på alla på sociala medier som la upp ganska många män då, som la upp jävligt nöjda selfies med biljetten och liksom, nu ska man på damfotboll. För det är precis lika bra som här fotboll. Jag kände bara så här, men sluta skryt om att du är en pappafeminist liksom. Gå på matchen och håll käften.
Ja, det är vårt budskap till egentligen alla fotbollsintresserade världen över.
Ja, lite så. Men utöver det var det ju fantastiskt såklart. Jag kanske mest är sur för att jag inte var där, jag vet inte. Kanske där vi landade.
Ja, som så ofta.
Ja, exakt då.
Men du var ju i Hamburg.
Ja.
Vad har Hamburg gett fotbollsvärlden?
Alltså ganska så mycket fint. Till exempel har Hamburg gett oss ett par säsonger av Erik Maxim Choupo-Moting. Det är några år sedan han spelade där. Men jag tycker ändå att man inte nog kan lyfta mannen som var... Ja, men han var väl lite sådär hipsterkänd i fotbollsvärlden fram till i helgen när han blev världskänd. Och kanske om man låser in alla de där stora fotbollsögonblicken i en sån frökapsel, ett valv på Svalbard, om ja, nu, och så öppnar man det om 600 år, så kommer vi kanske se hur han räddade Strasbourg från att få ett mål då. Han stoppade ju helt enkelt ett rätt så givet PSG-mål i decenniets största målsump. Ska vi säga de senaste 25 åren kanske?
Ja, minst. Ja. Alltså, sen TV slog igenom i princip.
Ja, precis.
Han står på mållinjen, bollen på vägen i mål, och han slår den i stolpen.
Ja, och det som är så fint i berättelsen är ju att han har ju då gjort ett mål redan i matchen. Vilket ju är väldigt unikt, för han hade bara gjort ett på typ 800 spelade minuter eller någonting sånt hittills i klubben. Han kom i liksom de allra sista skälvande dygnen, om det inte var timmarna, av deadline day då av transferfönstret i alla fall, till PSG. Också för att han hade spelat under Thomas Tuchel då, tränaren i PSG, när han var i Mainz för några år sedan. Slapp gå ner i Championship med Stoke, hamnade i PSG. Vad är det för sinnessjuk lottdragning liksom? Sånt händer ju inte.
Det är den inverterade möjligheten. Så han är på väg in över mållinjen i Championship, och så kommer Tuchel och skickar honom ut i stolpen. Ungefär så.
Ja, men precis så. Han bara, jag lovar att jag ska ställa till det här. Och PSG skulle ju bara, de skulle ju bara defilera hem ligasegen. Det var ju bara det som skulle ske. Alltså förklaringen efteråt är ju lite intressant. Jag tänkte en sekund att jag var offside, och sen så jag ville inte röra bollen, men ja, så gjorde jag det typ ändå, och så ja, nej, jag tar på mig den alltså. Man bara, ja, no shit, det får du kanske göra, ja. Vilket jag tyckte var en sån otroligt mänsklig förklaring. Om det är något som jag tänker ibland som på så fotbollstittare, så är det där hur de här människorna som vi kanske inte i övrigt kopplar ihop med någon form av liksom intelligensia i samhället, alltså när det kommer till intellektuell kapacitet i alla fall, nu pratar jag om herrar fotbollsspelare då, bara det kollektivet, så tänker jag att de är jävligt ofta jävligt bra på att komma ihåg var, huruvida de är i offside-position eller inte, och vad man ska göra och vem man får passa och så. Det är ju en helt annan typ av kunskap tydligen. Och så tänker jag så här, konstigt att de aldrig eller väldigt sällan rör ihop det där, men gjorde ju sig på någonting på ett väldigt episkt och konstnärligt, får man säga, högstående sätt i helgen.
Ja, alltså han pratade också om att han trodde först att Nkunku, som alltså då gjorde målet som han sen annullerade, att han skulle passa först. Ja. Så han var liksom kvar i den tankebanan när han skulle slå bollen i mål då. Och man får lite, så jag kommer att tänka på de här diskarna i von Triers riket, de här Downs syndrom diskarna. Mm. Där jag tror att det är killen som säger att jag trodde jag visste det hela, men upp så var det väck.
Ja. Ja.
Där befann sig Choupo-Moting.
Ja, väldigt mycket så.
Det är ohyggeligt.
Ja, verkligen. Ja, nej, men det var det han inte kanske heller förstod att han gjorde, var ju att han gav liv och blod och mening till PSG som klubb, kanske till den franska ligan och i ett större perspektiv till den moderna internationella herrfotbollen när han gjorde det här. För att PSG är ju hela tiden en och en halv sådär millimeter från att bli en totalt outhärdlig klubb av 15 anledningar som vi redan kan. Vi behöver inte ens gå in på dem. Och det som lite grann har räddat dem i år är ju faktiskt den här värvningen av Choupo-Moting. Det var en bekant som ville ha en Choupo-Moting-tröja i PSGs shop då här tidigare i höstas, och berättade att de hade blivit helt ställda i de här som klistrar på, eller man säger så här, den här tröjan, det här numret och så Choupo-Moting, och fick liksom inte plats med namn. De hade inte behövt göra den någon gång helt enkelt. Det var så himla konstig beställning för att han är en sån apart typ i det här laget. Och detta har ju gjort att supportrarna älskar honom såklart. Det finns utanför arenan kan det låta så här till exempel, och det här är tidigare i höstas i Paris.
Ja, det är briljant. Och våra bästisar på magasinet Så fort konstaterade i sin rubrik efter matchen att Strasbourg misslyckas återigen med att slå Paris Saint-Germain. Det var en lite annorlunda take på alltihopa, för det var ju så, Strasbourg i höst eller vintermatchen på hemmaplan så ledde de med 1-0 och tappar till 1-1 på slutet. Nu leder de med 2-1 och tappar till 2-2. Men det är speciellt med PSG att man älskar dem hela tiden när de misslyckas, för att det är ju den moderna fotbollens krona liksom. Mm. Men skicka in en Rabiot, skicka in en Hatem Ben Arfa, skicka hem in ett misslyckat guldfirande på hemmaplan tack vare att de själva annullerar sina mål, så börjar man tycka lite om dem igen.
Ja, precis, han fyller exakt den funktionen. Jag tror att jag har pratat om det tidigare i podden, men det tål att upprepas. Det finns ju någonting som gör att man kan gilla ett lag eller inte, och det är ju alltså ett riktigt storlag, och det är ju nästan alltid beroende av om de har den obligatoriska skitspelaren eller om den inte finns. Och nu finns den ju i PSG. Barcelona gjorde ju lite samma sak när man värvade Kevin Prince Boateng i somras. En lite liksom liknande idé om att det omöjliga ska fortfarande kunna ske någon gång då och då. Liksom. Det ska få finnas bustersögor på den här nivån också. Choupo-Moting har ju fått spela ganska mycket. Han har ju bränt en hel del. Alltså, det är verkligen ingen Cavani. Men han har hoppat in en del och gjort någon match från start och sådär också under sin säsong i PSG. Men det här var ju verkligen att kröna hela sin existens och någonstans ge mening åt transfern. Jag tyckte han gjorde PSG en enorm tjänst i helgen faktiskt. Han kanske gjorde mer för klubbens identitet eller rykte än vad Neymar har lyckats med på dubbelt så lång tid, eller vad det är? Två hela säsonger.
Ska man sammanfatta PSGs hela sagas de senaste under Qatar-åren, så är det att allting som de gör rätt gör de på helt fel sätt. Det här var ju att de gjorde fel på precis rätt sätt för en gångs skull.
Ja, exakt. Och jag menar, det är ju därför vi älskar Adil Rami så mycket, för att han är franska landslagets obligatoriska skitspelare och har varit, ja, han åkte in och ut ur landslaget under ganska många år, men att han är den goa gubben, men inte bara på ett liksom poserande sätt, utan att han verkligen är det. Omdömet om Choupo-Moting är ju exakt samma. Alla säger att han är rolig, han är generös, han är liksom en sån stämningshöjare och du vet, en sån där som alltid ställer upp såklart och pratar i media om någon nu skulle av någon anledning skulle vilja prata med honom. En stämningshöjare. Barcelona hade ju detta i Pinto, José Manuel, heter han, sa Pinto. Hur kan jag glömma det? Ja, precis. Tidigare, som liksom hade sitt långa flätade hår och mest gjorde någon form av andalusisk hiphop-karriär vid sidan av. Bästa polare med Messi, såklart, på grund av, ja, det finns ju så att säga bara 1000 mil som skiljer dem åt, så det är klart att de kan vara kompisar och så vidare. Har du någon sån här annan favoritskitspelare genom tiderna?
Alltså egentligen alla sorters andra målvakter är ju lite
samma. Ja, exakt. Men det, och där är det ju alltid lite deras uppgift någonstans.
Ja, exakt så. De ska vara den roliga killen som är lite för dålig för att få spela, men ändå förtjänar sin plats och som är så oerhört, oerhört viktig. Och jag tror jag sagt det förut, att de är också den inverterade första målvakten. Första målvakten ska vara halvpsykopat och egoist och lite övermänniska. Medan andra målvakten ska vara altruist, laglojal, god gubbe typ, och aldrig någonsin spela.
Nej. Och det är ju inte så konstigt att kanske... förlåt.
Nej, jag vill bara dra en lans för målvakt nummer två.
Målvakt nummer två. Vilket ju Erik-Maxim Choupo-Moting är någonstans i PSG, och på mer än ett sätt, för eftersom de inte har någon uttalad andra målvakt. Där är det ju, står det ju mellan Areola och Buffon hela tiden, och det är, man har inte hittat någon tydlig hierarki där, så att det är väl bara naturligt att någon annan tar på sig den rollen eller den hatten, och dessutom gör då en kanonräddning i slutsekunderna eller slutminuterna av matchen åt fel håll, men ändå.
Ja, gud ja. Man kan inte ha en andra mål som heter bröstvårta heller, Areola. Finns en tveksamhet inneboende där. Nej, men Choupo-Moting hyllar vi som så många andra tyska kamerunare.
Ja.
Så har han det i sig.
Just det. Gå på matchen, håll käften.
Lite namn och nytt var ett tag sedan. Men jag tycker att det är dags för det nu. Mm. Och tänkte prata lite om Reading, The Royals. De har ju haft jobbiga år här, kraschat ur från de här rätt så kul heydaysen i när de var i Premier League, och John Madejski lyfte upp dem och ägaren och gjorde allting bra och rosenskimrande. Han är inte inblandad längre på samma sätt i klubben. Det är kinesiska ägare och det är, ja, sådär omsättning på tränarposten konstant och bottenstrid i Championship. De riskerar verkligen att åka ur. Och det är inte allt som har tagits ifrån dem, för att Reading har ju fortfarande en hel del supportrar då. Jag tänkte ta och berätta om en av supportrarna som heter Kevin Kiley. Passionerad Royals-fan då, och hade ett Instagram-konto med adressen Sussex Royal. De kallas alltså för Royals. Och han brukar då typ posta Reading-bilder och följa framförallt andra Reading-konton och så. Men nu i veckan så försvann hans konto plötsligt. Han försökte logga in och kom inte in längre. För att kontot hade tagits över av någon annan.
Han hade inte laddat upp massa bilder på Areolas.
Jag tror inte. Och ja, men Instagram, de hade inte ens informerat stackars Kevin om det här, utan bara tagit hans adress helt enkelt. Och de hade gjort det för att det var då nämligen så att Prince Harry, som är då resten med hertig av Sussex, och hans då Meghan Markle ville ta över adressen och fick det.
Ja, jag såg att de hade startat ett Instagram-konto. De bara slaktade det som redan fanns alltså.
De skete Kevin, som Kevin själv sa. De gick bakom min rygg utan att fråga
de
mig.
De kände att vi måste inte prata om Kevin här.
Nej, exakt så. Vi borde verkligen prata om Kevin, känner jag.
Tyvärr att vi litar på oss det lite mer. Som vanligt.
Som vi gör. Någon ska. Men Kevin, han hade fortfarande kvar då samma adress på Twitter i alla fall. Sussex Royal. Och på bara ett par timmar så fick han då Han gick från att ha 4 följare på Twitter. Och det var rätt dåligt, va?
Ja, det är ju, beror ju på hur stor familj man har, men det är väl ganska så dåligt, ja.
Om man har 5 är det riktigt dåligt?
Ja, då har man ju 2 i familjen och 2 kompisar, och så kanske man har ett annat konto som följer ens eget.
Mm, det är svagt. Mm. Han studsade i alla fall på ett par timmar upp till att ha ungefär 1500 följare på Twitter. Och det var ju kul för Kevin, men samtidigt då så var det så att många då utsatte honom för en sån här tsunami av Twitterhat. Från massa människor som tyckte att han var en liksom ogin jävel då, som inte kunde unna prinsparet att få ha vilket konto de ville. Mm. Och jag kollade in på Kevins Twitter nu igår, och nu så skriver han då där att han, jag har verkligen ingenting emot prins Harry. Jag vill bara ha en ursäkt från Instagram. Men nu så skriver han då att han tänker ligga lågt ett tag och kanske bara twittra ut räddningsresultat eller så. Och tänka igenom allt som hänt.
Ja.
Därför är jag republikan.
Ett skäl så gott som något. Vi har precis nåtts av detta, ska man säga, meddelande, eller i alla fall kunskapen om att tröjan som sponsras av Nike, som de ju kallas i USA. Vi kallar dem oftast Nike i Europa. Det kanske är våran särart. Hur som helst så är det i alla fall sommarens VM-tröja då, till de VM som ska gå i Frankrike. 14 lag är kvalificerade. 7 juni till 7 juli ska den här turneringen äga rum, det känner ni till. Och Nike E har lanserat tröjan för första gången, anpassad efter kvinnor som spelar fotboll. Det låter helt barockt. Jag var tvungen att läsa samma mening 3 gånger, men det är så här första gången man har tagit då massa kvinnliga spelare och gjort en så kallad 4D body scanning och massa olika utprovningar då, för att den ska sitta bra och att den ska vara bekväm och allt det här som behövs. Tidigare har det alltid varit så att man har designat damtröjan efter, mer eller mindre efter herrlagets tröja, och sen kanske den har sett lite annorlunda ut, men det här är första gången som det här blir liksom en, vad ska man säga, utgångspunkten blir kvinnokroppen då, antar jag. Man får säga. Och det här har på många håll slagit.
Areolan.
Areolan på plats, exakt. just så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är i alla fall så att den här tröjan har, framförallt i länder som inte är så gubbiga när det kommer till fotboll, gjort stor succé. För då har den ju också då lanserats i en herrversion, alltså damtröjan är utgångspunkt, och sen så har man gjort någon form av herrtröja, möjligtvis med lite plats för areola, eller inte, jag vet inte. Konstaterar i alla fall att den australiska upplagan, herrupplagan av damtröjan, om ni hänger med. Det är inte så svårt att hänga med, förutom att det här är att tänka allting tvärtom då, hela historien. Den har redan sålt slut, den tog bara några timmar så sålde den slut, och peppen är stor down under, uppenbarligen.
The Matildas kallas de, tror jag.
Just det. Det är väldigt fint. Det är The Socceroos, heter ju killarna för övrigt. Men Nike säger i alla fall att de tror på ett rejält paradigmskifte, tipping point, som ju är dåligt i alla sammanhang som har att göra med den globala uppvärmningen, men som ju alltid är bra när det handlar om kvinnokampen. De konstaterade för några år sedan att det här världsmästerskapet kommer bli någonting utöver vad vi har sett tidigare. Man kan väl säga att de någonstans förekom den här gigantiska publikansamlingen som vi har sett. Ja, vi såg den mellan Sverige och Tyskland, och vi har ju pratat om matchen på Juventus-stadion mellan Juventus och Fiorentina var det, va? Som drog över 60 000 människor. Och vi har ju flera exempel från den spanska ligan också. Atletico Madrid mot Barcelona är väl som har rekordet där. Det, överhuvudtaget har de rekordet. Nej, jag tror att det var 40 000 ungefär på Juventus-matchen och 68 000 eller något sånt där.
Just det.
Ja, 60 i alla fall drygt på Wanda.
Wanda Metropolitano.
Precis. Ännu ett skäl att tycka mycket om den arenan såklart. Jag har inte så mycket mer att säga om det här annat än att det är i vanlig ordning sponsorerna som bär damfotbollen framåt, eller damidrotten. Nike har ju gjort flera, och jag menar, man är alltid med reservationen för att det finns ekonomiska incitament, så är det ju så att det är faktiskt sponsorerna just nu som är mest på tå. FIFA och UEFA och diverse nationella förbund är ju alltid två steg efter när det kommer till att känna vart vindarna blåser. Men det här är ju inte det enda som har hänt då, utan det som har hänt den senaste tiden är ju bland annat att den engelska damligan, alltså Premier League, har skårat ett jättesamarbete med Barclays Bank.
Just det, det största någonsin i Storbritannien, va?
Precis. Värt 10 miljoner pund då. Så 130 miljoner kanske svenska coronas. Ja, Barclays, mitt i Brexit-tider och allt annat, när mycket borde hänga lite löst på bankfronten. Följ mig för fler makroekonomiska analyser och så vidare. Så har de ändå insett att det här gäller att vara först på bollen helt enkelt. Jag vet inte, jag tycker det är intressant. Jag pratade med Nilla Fischer för ett tag sedan inför Champions League. Wolfsburg skulle möta Lyon då. De blev ju utslagna över två möten. Och frågade henne om hon hade känt tidigare att det hade hänt så mycket samtidigt på klubbnivå, framförallt på damfotbollen. Och hon sa att med risk för att inte ha liksom hela bilden, så känns det som att det som händer nu de senaste 2-3 åren är ju, det har vi aldrig sett tidigare, i alla fall inte under vår livstid. Och att det på något sätt är, vi är på väg att nå en ny nivå på alla fronter. Jag tycker att man märker det i Frankrike till exempel, där fotbollen inte, damfotbollen inte är speciellt följd, så finns det ändå ett rejält sug nu. Och man kollar med olika barer och restauranger som hoppas liksom på mycket tillströmning i sommaren när de ska visa matcherna och så. Så att det är ju alldeles uppenbart att någonting händer, och det är ju någonstans väldigt logiskt men samtidigt lite trist att det är någonstans de kapitalistiska intressena som förekommer den här utvecklingen. Inte för att det är något fel i det, så ser spelreglerna ut. Men jag tycker att det blir extra tydligt när de som egentligen bara är intresserade av att tjäna pengar på var man syns blir vägvisare, och när de som borde driva frågan lite mer ideologiskt av rättviseskäl, av demokratiska skäl, är så långt efter och bara står med stora ögon och oh fan, kunde man få så många till en match? Oh fan, kunde man få till en sån jätteekonomisk deal? Alltså det gäller ju media också liksom. Vi är ju någonstans mitt emellan kanske var UEFA, FIFA och de lokala förbunden befinner sig, och var tröjsponsorerna till exempel då befinner sig. Dåligt underbetyg till alla utom de amerikanska sportmärkena och de brittiska bankerna då, konstigt nog.
Politik är att tjäna pengar, som Palme alltid sa. Nej, jag håller med, och det är det argumentet som man har sådär, haft i väldigt många år. Sådär, varför kommer kvinnors fotboll att bli enorm? Och det är ju, ja, det finns jättemånga argument, men det stora bärande argumentet är för att man har inte råd att låta bli. Att det finns en hel kundgrupp där, en slumrande kundgrupp som såklart väldigt många kommer vilja ha en del av, en del av den kakan. Så det är klart att det blir så, det måste bli så. Det släpptes också i förra veckan, de här France Football, det franska veckomagasinet, släppte ju sin lönelista. Där man då kunde se att Messi som drar loss liksom 1,5 miljard per år, eller vad det nu var. Och så fanns det också en lista för kvinnorna. Adé Hegerberg var ju etta och tjänade ungefär, jag tror det var 4 miljoner per år. Och reaktionerna som kom var ju att hur sjukt det där var, liksom, att skillnaden var så stor. förutsägbart då. Men jag kunde också tänka att, men ja, jag håller med såklart, som alla tänkande människor gör, men man tänker också att Ada Hegerberg tjänar 4 miljoner per år.
Mm. Och det gör ju inte, det gör inte du och jag, så att säga.
Perspektiv. här sliter vi för hälften.
Ja. Just precis min analys. Här drar man bara in hälften av det. Lol.
Ja. Ja, nej, men och det, ja, jag fattar att det inte är den taken som man rimligen ska ta, men i ett 10-årsperspektiv så är det faktiskt någonting oerhört, ja, ett oerhört steg som har tagits.
Jo. Man måste också ta det, liksom inta det perspektivet för att inte bli dum i huvudet, tror jag, och känna att det går bara åt ett håll faktiskt. Ja. Och då i ljuset av det kan man ju vara lite förlåtande åt alla de här som är nöjda med att de ska gå på damfotboll och visar upp det överallt på sociala medier. Mm. Det betyder ju någonting i alla fall. Till exempel att det, ja, har ett nytt värde och att det ger likes och goodwill och allt vad man kan tänka sig. Och det är ju ändå någonting relativt nytt, vågar jag påstå.
Som vi ska, jag tänkte faktiskt bara försöka vara halvsnabb in och dra. Du sa ändå bank och du sa Brexit, och då tänkte jag Simon Bank för ett litet Brexit-segment. För det är ju så att den här sortens parlamentariska kriser lockar ju fram nya superstjärnor. Vi fick ju Andreas Norlén här i samband med januariöverenskommelsen. Ja, precis. Och i Storbritannien så har de fått John Bercow, såklart, underhusets talman. Gammal skuggminister i Tory-regeringen, konservativ. Som har varit så jävla jobbig för Theresa May och regeringen då. Han har ju obstruerat en ny folkomröstning och sådär. Men jag, alltså alla i hela världen känner till honom. Han är ju någon sorts antistjärna eller kultstjärna för sitt ropande i underhuset. Mm. Men jag tänkte backa lite och ställa frågan, så varför hamnade England egentligen här? Varför har Storbritannien skenat ut det här totala kaoset? Och grejen är att jag tror att jag har ett svar faktiskt.
Så där. Mm. Det är, jag tror att om du verkligen har ett heltäckande svar så kan du snart vara uppe och tjäna Ada Hegerberg pengar på den analysen. För att det är väldigt många som har misslyckats med att hitta ett svar, jag har hört.
Ja, för att de letar på fel helt
enkelt. Ja, okay.
De till exempel missade nog 19 maj 2016, alltså en dryg månad före folkomröstningen om Brexit. När John Bercow då står i underhuset och vänder sig till ledaren för underhuset, Tory-politiken Chris Grayling, och säger, som man brukar då, order, before the leader of the house responds, may I say to the former chair of the backbench business committee that I was cheering for Newcastle on Sunday and how magnificent it was to see them beat Tottenham 5-1. Therefore ensuring that Arsenal finished above Tottenham on the last day of the season. Mm. Han ägnade alltså tiden där i underhuset att håna Tottenham då, som hamnat efter Arsenal återigen i ligan. Mm. Chris Grayling då, gammal justitieminister, också för Tories, svarar att Mr. Speaker, I think you have just made yourself enormously popular with a large part of North London and enormously unpopular with another part of North London. But I suspect you knew that anyway. Grayling då alltså är själv passionerad United-supporter. Fick kritik då härom året när han tog emot en massa VIP-biljetter från United. Fick bland annat då 2 biljetter värda ungefär 10 000 kronor. För att kunna se United slå Tottenham i FA-cup-semin 2018. Och så talmannen själv då, ordermannen, som då alldeles före folkomröstningen då hånade Tottenham. Alltså alla har ju hört då och haft kul åt det här med hans eviga skrikande i underhus där om order, order. Men han har ju ropat det där rätt många år nu liksom, utan att slå igenom. Mm. Och han har inte bara gjort det i underhuset, han har också gjort det på annat håll. Och vi kan väl lyssna lite på när han blev intervjuad i Arsenals fan TV för 2 år sedan. Då lät det så här.
Let me tell you this. Show some respect in particular for the finest player in the Arsenal team at present.
Which is?
Alexis Sanchez.
Så där spot on, herr talman. Alexis Sanchez är ju verkligen helt grym på piano och sånt. Hur som helst då, vad, det som jag vill ha sagt, liksom, min slutkläm, min slutpoäng är att England försöker då få ordning på sin kris med en talman som håller på Arsenal och hånar Tottenham, med en premiärminister som älskar cricket och en oppositionsledare då, Corbyn, som också dyrkar Arsenal. Trodde de på allvar att det skulle funka?
Vi låter den frågan hänga kvar i luften. Ni kan väl gå in på podcast Radikal på Twitter och säga vad ni tror om det här. Har Simon rätt? Har Simon fel? Jag noterade att John Burkow, jag tror att han är en ganska stor idrottsentusiast, för häromdagen han hade haft ännu lite så tuff dag i förhandlingarna och fick någon fråga om det, så sa han att han hade i alla fall noterat att Roger Federer hade gjort en fantastisk match i vilken ATP-turnering det nu var. Och att det fortfarande fanns små glädjeämnen i vardagen, även om det rent politiska såg lite snårigt ut just nu.
Mm, vad är väl ett EU-medlemskap mot en rak bäckhand?
Exakt. Men jag kan ändå uppskatta att man någonstans bereder plats för den här typen av idrottsliga analyser också.
Ja. Eller nej.
Eller nej.
Du, ger oss en profil på väg ut i veckan.
På väg ut i veckan. Hör du, jag hade tänkt då prata om en tjej som vi antagligen inte kommer få se i sommarens fotbolls-VM. Förhoppningarna finns fortfarande. Eunate Araiza har gjort ett par landskamper för Spanien. Men framför allt så har hon spelat en massa säsonger i Athletic Bilbao då, eller Athletic Club som finsmakarna kallar det. 27 år gammal är hon nu. Hon gjorde sin debut i landslaget för 2 år sedan. Och det som är lite speciellt med Eunate är att hon är hörselskadad, alltså i princip döv kan man säga. Och det upptäcktes när hon var 2 år gammal och föräldrarna märkte att hon inte reagerade på liksom prat och ljud och så vidare. Men hon fortsatte att spela fotboll som det inte fanns någon morgondag. Hon fick ju hjälp då till slut med detta och spelar nu sin fotboll eller lever hela sitt liv med sån hearing aid. En liten, vad kallar man det? En liten hörselapparat helt enkelt.
Hörselapparat, precis.
Hörapparat, heter det, precis. Som knappt syns, men som hon liksom, ja, ni vet hur de ser ut, för sätter bakom örat. Och hon har fått ungefär 30% hörsel, säger hon själv då, tack vare detta. Hon kan höra då publiken, hon har inga problem att höra alltså domarens vissla och så vidare. Men till exempel så hör hon inte, oftast inte då, lagkamraterna. Framförallt så hör hon inte när de pratar bakom henne. Alltså som det ofta blir när man spelar fotboll, om du har ryggen till så kan hon inte höra liksom, passa mig eller jag står här eller så vidare. Så att, alltså hon spelar ju verkligen med ett handicap på alla, i alla liksom, hur man än definierar ordet på något sätt. Men har ju som många som har hörselnedsättning lärt sig att läsa på läppar, lärt sig prata själv då genom att ja, man härmar, man till perfektion lär sig liksom att förstå vad folk säger, och på något sätt så, eller på, med väldigt mycket vilja och med envishet så har hon tagit sig hela vägen till den absoluta toppfotbollen i Spanien. Krönte kanske karriären någonstans 2016 när Athletic Club vann damligan i Spanien. Sedan dess så har ju flera av de stora klubbarna kommit i kapp, och just nu är det mellan Barcelona och Atletico Madrid som slutstriden står i år. Som sagt, hon lär ju inte få komma med i, det ser inte ut så nu i alla fall, i den här VM-truppen, och i så fall så blir det som någon form av bänkplats. Vänsterfotad försvarare, mycket populär i hemlandet eller i sin hemregion framförallt, och säger själv att jag har fått slita 3 gånger så mycket som alla andra, men jag hade bestämt mig, och hennes föräldrar såg också till att hon fick gå i, eller såg till, men de bestämde att hon skulle gå i vanlig skola och allt det här, så hon har hela tiden vistats i en miljö där hon har fått anpassa sig efter att folk hör helt enkelt, och hon säger själv att det har hjälpt henne på fotbollsplanen väldigt mycket. Jag har svårt att hitta en mer fotbollradikal kompatibel profil. Även att Araiza är veckans enskilt största profil. Aupa.
Får jag ställa en fråga om henne? Mm. Vet du vad Göteborgs publiken på ståplats sa när Renata råkade söla ut bollen över egen kortlinje?
Nej.
Hörna. Du, kulturen vilar ju inte heller, inte Michelangelo, men vi brukar så här tipsa lite grann om böcker eller konst eller film eller så.
Men eller jag tror på svenska.
Just det, jag försöker tiga ihjäl det där. Det var ju kanske vårt smalaste tips någonsin, det här är vårt högsta tips någonsin då. För jag tror inte att vi har tipsat om ett torn förut. Så jag tänkte bryta ny mark.
Det skulle varit någon tysk ju... anfallare då i så fall.
Just det, sant. Mm. Det här är ett i bokstav bemärkelse ett torn som de har byggt i en klätterpark på Själland som heter Camp Adventure. Invigdes för ett par veckor sedan. 45 meter högt spiraltorn som man då kan promenera upp genom i spiralerna på något sätt. Och jag har inte sett det på plats, bara på tv och klipp och sådär. Men det ser helt jävla stunning ut. Någon sorts trätorn, fotbollskoppling, att det möjligen ser ut lite som en fotbollspokal på något vis. Och en bra dag, bra väderdag, så kan man tydligen se flera mil där uppifrån. Det där tornet ligger ungefär 10 minuter från Faxe, om ni har vägarna förbi, vilket ju också ger mig en liten chans att snacka lite fotboll. För Faxe är ju känt för två saker, och dels för att ölbryggeriet ligger där som brygger Faxeölen. Vilket ju också då har ju gett namn åt den enda danska mittfältare som någonsin gjort mål mot Tyskland i en EM-final. Jag var där då på Ullevi när Danmark blev Europamästare. Ja, oh ja, det var fint. Jag stod bakom en konstant kräkande tysk. Så jag har väldigt så här sinnliga minnen av det.
Fint.
Och Faxe gjorde 1-0 målet och sa själv om målet att den ramte jag ju, vad fan sa han? Den ramte jag skulle ligga i röven du. Vilket väl löst översatt tror jag blir, jag smällde till den i arslet. Ja, man älskar ju John Faxe Jensen för det, och man älskar också varför han kallas för Faxe.
Fantastiskt.
Han fick det där smeknamnet, inte för att han är från Faxe utan för att han jobbade som snickare när han var ung. Och hans roll var liksom att de andra snickarna sa till honom att nu är det dags, John, att sticka iväg och köpa bärs till oss.
Jaha. Så det var...
Ja, hämta 12 Faxe, sa han.
Så det var faktiskt inte, det var inte en sån Bjärred liksom, utan det var ett varv till. Det fanns ju en lokal anknytning.
Det var han som hämtade Faxe. Ja. Han hämtade
som
Faxe.
I sin tur har fått ett namn.
Hans jobb.
Av liksom lokala skäl, men ja, alltså. Fantastiskt.
Ja, jag tycker i alla fall att vi firar Faxe genom att låtsas att det där pokaltornet då, som ni borde gå in och kika på, antingen på Twitterkontot Podcast Radikal eller för egen hand och fingerisättning i Hasslev. Vi kan låtsas att det är en hyllning till John Faxe Jensen.
Det är absolut.
Det är veckans kulturtips. Mm.
Super. Jaha. Vi har rört oss mellan fotbollsarena urinoarer och damfotbollskapitalism. Det är ju lite där det liksom fotbollsmässiga kulturkriget står just nu. Jag känner att den sida som jag ändå sympatiserar mest med ska få sista ordet. Så att det finns väl bara en utgångslåt som känns naturlig den här veckan. Vi hörs snart igen. Ha det gött.
Hej!
Tjejer, tjejer, vi måste höja våra röster för att höras. Tjejer, tjejer. måste heja.